Vi säger hej, vi säger välkomna till ännu ett förhoppningsvis fullspäckat, fullmatat avsnitt av Offsides podcast som är tillbaka som vanligt, onsdagar alltid ju. Avsnitt 138 är det idag med mig, Johan Orenius och Anders Bengtsson här då. Ett tag hade vi ju att vi ofta drog upp folk som hade gjort lika många landskamper som var numret på avsnittet. Det börjar bli tufft nu. Mm. Man kunde ofta välja lite guldkorn längre ner, runt 100, men 138 är det många som faller ifrån. Jag tror bara på listan jag skannade nu att en ensam honduran, som vi väl kan skita i, kanske.
Ja, det var så alltså?
Ja, jag tror det. Jag tror att liksom Cannavaro var uppe på 136 eller något sånt där. Mm. Men nu börjar det bli agnarna skiljas från vetet.
När jag sökte på 138 så sökte jag dels på 138 miljoner, tänkte jag. Kanske finns någon övergång där. Men det var 138 miljoner som Lionel Messi hade tjänat något år. För något år sedan i Barcelona.
Ja.
Exklusive bongo-pengarna.
Just det.
Men det var också 138 när jag sökte på det, så dök det upp att fotbollskanalen här om veckan gjorde en undersökning där de fastslog att Malmö FF har totalt 138 ungdomslandskamper i sin verksamhet just nu då, alltså fördelade på 21 spelare, vilket gör att de var då bäst i Sverige. Alltså med 138 ungdomslandskamper på 21 spelare. Näst bäst var AIK som hade 53 spelare på 53 landskamper på 14 spelare tror jag.
53 landskamper på 14 spelare.
Exakt så.
Och du nämnde ju den här ubåt 137 förra veckan som ju Bert Karlsson skulle ha köpt sen, och då undrade jag om inte han också köpte de här rekvisitan efter Arn och drog in den här satsningen som Götene kommun hade gjort på någon slags upplevelse park med Arn-tema.
Och det stämde detta?
Det stämde, och det var ju nästan lite mörkt. Det var väl ett typexempel på en kommun som agerar lite huvudlöst. Det blev ett superfiasko och kostade väl skattebetalarna där ganska mycket. Vad jag inte visste, men blev påmind om, var ju att när Bert själv tröttnade på det så sålde han det till E-Type. Som drog hela grejen. Och E-Type själv var chockad över att man vunnit budgivningen och sa att nu skulle man ha sparat sina 90-talsmiljoner.
Men är det så att E-Type fortfarande kvar sin sån här medeltidsrestaurang i Gamla stan i Stockholm?
Det tror jag att han har. Men då var det också, han hade stora planer på att skapa också någon slags medeltidsby där han skulle sätta upp de här. Han hade ju vunnit liksom, det var ju så många olika hus, det var så uthus och kvigstugor och allt vad det var. Om att han skulle perfekt, tyckte E-Type, här kan folk komma och ha sin, till exempel sin bröllopsnatt i Arn-miljö och leka Arn och så. Han var väldigt exalterad, men jag vet inte hur det gick med det sen. Det är möjligt att entusiasmen dog.
Mm. Johan, innan vi rullar vidare så måste vi ju bara lyfta den här supernyheten som GP var först med igår, tror jag, Göteborgsposten. Om att Mesut Özil hade hittat till Göteborg.
Ja, det är någonting med Göteborg då och världskändisar.
Ja, den som eventuellt har missat det kanske noterade att Arnold Schwarzenegger var i Göteborg för 2 veckor sedan.
Och bland annat var han åt väldigt nära där vi sitter på en restaurang som heter Theos.
Ja, det är ingen höjdare.
Nej, men det är också skapade lite spekulationer eftersom det är en av Jörgen Lennartssons favoritrestauranger.
Det hade varit något.
När man ska styra upp något med honom så är det rätt ofta så. Sätter vi oss på Theos, ta lasagne! vilket så här, om man skulle träffa honom där hade ju varit stort.
Ja, men jag trodde ju direkt, det framgick ju som att han var i Göteborg för att gå typ till NKs rea och shoppingrunda med sin flickvän. Vilket låter helt otroligt att dra till Göteborg när man bor i London för att shoppa på NK. Men i alla fall så la jag ihop 1+1 där och tänkte att han kanske varit hos Leif Svärd, som är väl en av få anledningar till att en fotbollsvärldsstjärna...
Att en människa besöker Göteborg.
Nej, men kommer till Göteborg dagen efter att man har spelat en match och ganska så pressat spelschema. Så det kanske är så att han har en liten skada då.
Han var ju här och spelade landskamp, tror jag att han var med i alla fall, när Sverige under Hamrén mötte Tyskland i en träningsmatch hösten. Det var den första landskampen efter kölhållningen i Amsterdam, där de skulle prioritera defensiven, och det blev också 0-0. Då kanske han såg från hotellfönstret NK att där ska jag, någon gång när jag får tid ska jag flyga dit.
Ja, det lustiga var ju sen då, så blev ju detta som en liten jakten hitta Özil.
Vilket är roligt då, för han sägs ju vara lik Nemo, ja. Fisken ibland.
Och det blev lite Pokémon Go-känsla, fast istället för Pokémon så var det Mesut då som, ska man säga, tonåringar i Göteborg började jaga på stan. Och bara någon timme efter GPS avslöjande så gick GT ut med att de hade hittat en 18-årig kille som hade dratt direkt från sin lektion när han hörde att Mesut var på stan och hittat honom. Och gick fram och fick ta en selfie med Mesut.
Och offrade lite skoltid då på det.
Det kan man säga.
Men det blir ju en speciell form av journalistik, för det piggar ju upp något annat, kan man inte säga, att man en rätt trist januarimåndag får höra att Mesut Özil är i stan. Det är ju en bra nyhet, men den är svår att ta vidare. Gissa att det skickades ut liksom, reportraren då som försökte få fatt på Özil. Men det finns inte så mycket. Man kommer antagligen inte ens till honom, och det man får skriva om är kanske någon som har råkat springa in i honom. Mm. Det var väl någon där, just någon gymnasieelev som hade gjort det, och vad hade han fått ta någon selfie. Och då blir istället han intervjuad då, och de frågar honom
hur var han?
Ja. Den frågan skulle man ju lika gärna, om de verkligen nyfiken, hur är Mesut Özil? Då kan man ju ringa Kücükaslan, ja, som kanske har intervjuat honom.
Samtidigt så är det ju speciellt att man vill ju veta hur han är när en fotbollssupporter kommer fram och inte en journalist träffar. För det kan ju vara två olika personligheter då ju.
Ja, men
var
det bygger
han är
ju på
snäll och liksom frågar han dig någonting och sådär, oh, du gillar Arsenal och så.
Ja. Men det sker ju ganska ofta, menar jag. Man skulle ju lätt kunna hitta Arsenal-supportrar i London som säkert har någon gång sprungit in i honom. Men det bygger ju på att han är i vår stad. Men det är bara någonting kul med det här, att det är liksom svårt att ta vidare den nyheten. Han är ju inte riktigt som Springsteen sådär, där han efteråt hänger med Mannerström och de har någon middag på Sjömagasin. Vet man om tillbringar natten här?
Jag vet inte, men det var också det jag tänkte, för vi börjar ju spekulera här lite grann om var går han och käkar Mesut när han är i Göteborg. Går han också till Theos? Men det tänkte vi att det gör han nog inte. Han går nog till en lite finare, och då tänkte jag att det inte är så långt mellan Leif Svärd och Leif Mannerström, och det skulle kunna sluta med att han är på Kometen, som är hans gamla hak, som är liksom en liten lyxvariant av husmanskost, och eventuellt knyta upp säcken där med en schnitzel som de har som en liten paradrätt på Kometen.
Mm.
För att känna Tysklands vibbar.
Du tror inte det är det turkiska köket han vill? Det finns ju några sådana också.
Jag tror inte det är svärt tipsar om det.
Nej, så kan det vara. Ja, han är väl inte kvar i stan nu längre, men det piggade väl upp som sagt.
Vi ska säga att vi gör det här avsnittet i samarbete med C-more, och nu kan man då följa den här uppladdningen för Allsvenskan 2017 på C-more med över 100 matcher från både försäsong och Svenska Cupen. Och idag då, om man lyssnar på detta på onsdagen, så möter Djurgården Vasalund och sändningen börjar 17.40, och till helgen så är det bland annat Syrianska AIK, IFK Göteborg, Sarpsborg, Malmö FF, Helsingör och BP Hammarby. Lyssnar man på Offside Podcast så kan man ta del av ett exklusivt erbjudande, halva priset på första månaden. Så det är då 199 spänn, ordinarie pris är 399, och det är utan bindningstid. Man går in på cmore.se/offside för att ta del av erbjudandet. Och man kan då läsa mer om detta på cmore.se/offside.
Just det. Jag är nyfiken nu på, jag skulle vilja ha en liten rapport av dig, för efter att vi spelade in förra veckan så mer eller mindre drog du till Berlin,
ja,
med din kompis Christian Daun, som då och då förekommer även i Offside, till exempel i numret som snart kommer ut. Jag ber om en rapport, och du känner mig så pass väl att jag gärna vill att det är någon form av fotbollsrelaterad rapport.
Mm.
Kan du, jag vet ju att du inte var på några matcher, så kan du hämta hem det?
Jag tror inte du vill höra om min upplevelse att se Liverpool-Swansea 2-3. Nej, då tar vi två andra. Vi börjar med denna, som vi var på en ganska så fin krog som heter Cordobar. Det är en österrikare som har detta, så han naturvinsställe, du vet.
Och, nej.
Nej. Du har bara bag-in-boxen som du trummar på.
Ja.
Ja. Nej, men det är ett trevligt ställe som jag rekommenderar för andra till, och framförallt Offsides podcastlyssnare. Och det ska ni få veta nu då varför. Det är en rätt tydlig fotbollskoppling på det här stället.
Ja, jag tror jag har hört namnet på den, Cordobar. Mm.
Det är så, går man ner på toaletten, vilket man gör om man sitter där många timmar, så går man in på herrarnas toalett, så från högtalarna så hör man det här. Detta var alltså ett klassiskt referat då från, ska man säga, miraklet i Cordoba. som det kallas i Österrike framförallt.
Mm. Där då de här, Tyskland kallas det något annat, det, ungefär, jag vet inte exakt. Men,
katastrofen i Cordoba kanske, typ så. Och detta spelar ju då på VM-matchen mellan Österrike och Västtyskland 1978, som spelades i
Argentina.
Och detta är ett klassiskt referat då, det är ju, skulle man säga, pucken glider in, eller är det, vad har vi med för klassiska svenska referat som bara är så, detta är tår, som detta kallas.
Japaner.
Ja, precis. I den kategorin i alla fall. Och den som gör målet då är ju Hans Krankel, som kanske anses vara Österrikes Zlatan Ibrahimovic. Eller den bästa spelaren de kanske någonsin har haft.
Men lite mer Ralf Edström kanske.
Ja, kanske så. Men han vann ju skytteligan överlägset och så gick till Barcelona och gjorde två fina säsonger där. Lämnade sedan efter det. Men den här matchen var ju speciell då, för att det var första gången som Österrike besegrade Västtyskland på 47 år. Och man kan ju säga att, förutom att kommentatorn är helt blev i trasorna av detta, han pratade om att liksom stod där på pressläktaren och ville liksom dricka vin och skåla med alla människor i hela världen, och det var helt otroligt. Han gick nuts.
Undrar om det bidrog till att de startade, att han liksom förde in vin och lite gastronomi i sitt referat, att det liksom, tanken var lite närmare att man startar en restaurang då efter det.
Eventuellt.
Eller är det väldigt långsökt?
Ja, och man kan säga att detta var ju fyra år efter att västtyskarna vann ett VM-guld, och västtyskarna behövde ju verkligen vinna, så det var ju en otroligt viktig match.
Medan Österrike tror jag var avsågat, ja, och hade flera, poängmässigt inget att spela för.
Trots allt var det ju andra gruppspelsomgången.
Ja.
Och ja, har vi något mer på Hans Krankel?
Ja, det har vi ju, förutom att det får väl ändå klassas som ett bra namn som lägger sig på minnet. Han var centertank, men han var också både under sin aktiva spelarkarriär och framförallt efter, så satsade han på musiken. Spelade in några singlar medan han fortfarande var den här centern, och när han la av så då kallade han sig fortfarande Hans Krankel. Sen bytte han, för jag tror att Hans kan ha varit ett smeknamn, jag tror han heter Johan med två N. Och Johan K blev hans artistalias sen under 80-talet.
Johan K.
Ja, mm. Fast jag tror att han inte sa så. Då han nådde vissa framgångar på listorna, tror jag, i Österrike. Och hans, jag kan berätta för dig att hans största hit heter Lonely Boy. Och eftersom du började prata om Krankel igår, så lyssnade jag på den lät, och den lät inte så bra. Jag tycker inte att vi ska spela upp den faktiskt. men han nådde vissa framgångar med den och har varit lite på musikfestivaler och så. Man kan ju säga generellt också om 78. Det är ju något med de här 70-talsmästerskapen, för att det ofta var så en politisk dimension i dem. Det spelades ju i Argentina till mångas protester, eftersom det var en mer eller mindre en militär diktatur. Och tusentals människor som fördes bort, och många som heller aldrig kom tillbaks. Väldigt, väldigt hårt styre. Generalernas VM kan man väl säga. Och det var ju en del spelare som inte ens ville åka dit på grund av det. Och ja, Roland Andersson, den svenska, åkte dit till slut, men med vissa farhågor. Och Sverige mötte ju faktiskt också Österrike, och även då var det Hans Krankel som avgjorde matchen. Det var ju första gruppspelsomgången. Gick ju inte så bra för Sverige. Blev 1-0. Hans Krankel gjorde mål på straff. Lite kul i sammanhanget är att straffen orsakades av Hasse Borg, som före matchen hade pekats ut av sin tränare Åby Eriksson som en säkerhetsrisk. Det var ju inte det bästa sättet att gjuta mod i en kanske nervös Hasse Borg då, som också mycket riktigt blir då en säkerhetsrisk. Jag vet inte, det har sällan funnits bättre exempel på när tiden har sprungit ifrån en tränare, så som det var med Åby där, både politiskt och fotbollsmässigt. Politiskt för att han förstod ju inte alls det här snacket om varför Argentina skulle vara ett dåligt ställe att spela på. Och när han fick frågor om militärdiktaturen, samtidigt som Roy, Patriks pappa, och Roland Andersson var besökte demonstrationer och så sa han att han bara hade sett glada människor. Att det minsann var mer legister på gatorna i Stockholm. Och inte minst fotbollsmässigt. Det var ju den stora systemstriden tiden, och Bob och Roy hade börjat nå framgångar med en mer modern skola i allsvenskan. Men landslaget under Åby spelade ju inte alls så. Och när han fick kritik för det av Bob Houghton, som sa att så här kan man inte spela 1978. Det är bara två spelare i svenska laget som pressar motståndaren. Det är Bosse Larsson, och så är det Halmstad under Roy då, Lie Larsson. Och det enda svaret som Åby kommer med är att han tycker att Björn Nordqvist såg gammal ut. Så han är, det var en så tydlig illustration, för han hade varit jättefolkkär och också framgångsrik 74. Men att verkligen så är det tillfället att det behövs något nytt här.
Ja, just det. En sista sak om Krankel bara. Vi pratade ju om Bild, alltså den tyska tabloidtidningen förra veckan i samband med Dalai Deisler och deras rapportering om de här mystiska munkarna. Men de gjorde ju en sak i samband med detta. De la ju ut Krankels telefonnummer på första sidan dagen efter.
Så, fy fan, så. Jag älskar den här typen av journalistiskt kuriosa.
Ja, för de var ju så jävla bytta. Och han bytte ju givetvis telefonnummer, hemtelefonnummer på den tiden.
Så det blev ju också indirekt säkert att hans fru då kanske drabbades väldigt mycket.
Det kan man säga alltså.
De gjorde ju också, de var ju kända för det. Att de ofta riktade in sig, ibland på ett lag, men ibland just på enskild spelare. Det gjorde de med Bosse Larsson just 74 när Sverige skulle möta dem. Och det handlar ju mer eller mindre om att vilken stor näsa han har, vad ful han är. Otroligt lågt, ja. Men ibland effektivt.
Ja, det får man väl säga. Ja, det var den första lilla fotbollsgrejen.
Hur var maten och naturvinet då?
Det var bra. Det var bra. Ja. Den andra var att dagen efter så gick jag och Christian Daun på museum, som man gör lätt i Berlin får man säga. Och då gick vi på inget mindre än DDR-museet. Rekommenderar ju alla Berlin-resenärer att besöka. Och där hade de en liten del som handlade om sporten under idrotten under Östtysklands eran.
Det måste ju varit jätteintressant.
Ja, det var det ju. Det var ju faktiskt hela, det är otroligt spännande, hela Östtysklands tiden och den, får man säga, regimen som det var och disciplinen. Men och framförallt då så var det givetvis en liten extra stor del om den VM-matchen 74 då, mellan Västtyskland och Östtyskland. Enda gången de möttes.
Ja, just det. Det var gruppspelet.
Ja, precis. Och då var det så att faktiskt Västtyskland var efter två raka segrar klara för avancemang. Östtyskarna behövde väl vinna, tror jag. Och det gjorde de. I 77 minuten så gjorde Jürgen Sparv alltså 1-0, enda målet i denna match. Och det blev ju givetvis en otroligt stor grej i Östtyskland. Och i Västtyskland var det ju en skam. Samtidigt så skyllde ju de på att vi hade inte så mycket att spela för, vi såg det lite grann som en vilomatch. Och i efterhand så har det varit så att det var detta här, kritiken lite grann hemifrån, från media och från folk och supportrar och sådär, som gjorde att de kammade sig och sen gick och blev då VM-mästare.
Det var käftsmällen vi behövde så.
Precis.
Östtyskland gick väl inte vidare, men man kan ju tänka sig att det var en glad afton i partiledningen.
Ja, det tror jag. Och vad som är roligt är att västtyskarna försökte flera gånger att få till en, liksom en liten jippomatch eller en vänskapsmatch.
Revanschmöte.
Östtyskarna vägrade rakt igenom hela tiden till Berlinmuren föll. Alltså. Och man ska säga, det här Jürgen Sparv, alltså, han blev ju, folk trodde ju efterhand, han har fått ställa upp i flera intervjuer i efterhand, han trodde att han har liksom kunnat kapitalisera på det här målet som hjälten för östtyskarna och att han liksom fick massa fördelar och förmåner och sådär. Men det fick han inte. Ingenting, sa han. Och däremot så var det flera östtyska företag som hade liksom hans namn i sina typ jinglar eller vad nu. Det var inte så mycket jinglar Östtyskland känns som.
Det var en väldigt ojinglig regim. Ja,
sen så var det faktiskt så att 1988 så flydde han från Östberlin över muren in i Västberlin.
Målskytten alltså?
Målskytten, Jürgen Sparv alltså.
Ja, okej.
Okay. Så spännande människa är det.
Det finns ju hur mycket som helst såklart med DDR-idrotten och ofta fokuseras det ju på systematiska dopningen och det är ofta de här, det vill säga, kraftsporter kräver mycket fysiskt. Det gör någon av den här sporten med, men just därför så den mest intressanta utövaren är kanske Katarina Witt som ju liksom skulle stå för, hon blev en så otroligt viktigt propagandaverktyg för regimen just för att det är klart att det krävs väldigt mycket styrka och så i konståkning, men det handlar ju väldigt mycket om utstrålning och skönhet kanske och estetik och därför blev hon så där, ska man säga, rosen i ett grått samhälle och så himla värdefull. Det finns en dokumentär om henne på ISPN tror jag som är okej, men sevärd för att i alla fall lära sig mer istället för de här som liksom mer var kollektiv där liksom, som var sönderdopade så står hon ut så mycket mer för det var en så annorlunda sport på så sätt.
Ja, just det.
Den kan man rekommendera.
En sista liten observation från DDR-museet att gör man en liten quickstep från den här lilla fotbollsdelen i museet 2-3 meter bort så handlar det om nudist Östtyskland som var, det hade jag ingen aning om faktiskt, det var en superstor grej i Östtyskland att man, det var nästan det enda sättet att protestera mot det som man tyckte var, kanske många tyckte var förtryckt givetvis. Att man helt enkelt älskade att bada nakna, och det var liksom helt vedertaget, det gjorde alla i princip. Han älskade att bada nakna, gick runt i park och nakna och så. Det hade jag ingen aning om.
Kanske var ett sätt då att få känna sig åtminstone lite fri i sitt lilla fängelse.
Precis.
Har du tänkt på, när nu fastnade vi direkt i gamla VM och sådär, men har du gått på DDR-museum så får det väl bli så. Mm. Men vad slår mig nu att om man tittar så här i efterhand i backspegeln på gamla landslagsturneringar, VM och kanske EM, vad sällan det är som att det mest omedelbara minnesbilden man får upp är vinnaren. Mm. Det är väldigt sällan man fokuserar, eller i alla fall jag gör, att liksom starkast jag minns från, eller till och med förknippar det inte att jag minns alla, men är det ofta någonting annat än någon händelse som skedde lite mer tidigare i turneringen eller något som inte ens var något snyggt mål eller sådär. Mm. 74 som du nämnde, det liksom, för mig är inte det stora att tyskarna vann, utan det är kanske det här holländska laget som ju var så ett drömlag men som inte fick vinna. Och ja, där finns också Zaire och 78 då i Argentina, så där vinner Argentina, men där känns det snarare som att det är de här deras möjliga hjälp på vägen av domarna, och när de slår Peru med 6-0 när de behöver vinna med 4-0, och många, många ingripanden från den peruanske målvakten som är född i Argentina är tveksamma, och hela den här militären som omgav. 82 är det visst kanske lite Paolo Rossi skulle Italien vänner vilja hävda, och det är det väl kanske lite, men också brukar ju ofta nämnas som ett av de bästa landslagen som inte vann, brassarnas drömlag som inte räckte till med Sokrates och så. 86 vinner Argentina, men mest ser man...
Förlåt, 82 måste man ju faktiskt också nämna Kuwait-shejken.
Ja, självklart, som lyckas snacka bort ett mål, går ner från läktaren, underbart, mot Frankrike. Så van vid att få som han vill, att så här, ja, varför skulle det vara någon skillnad här?
Det målet ska vi inte räkna.
Och lyckas också. Inte bra för hans självbild att han lyckades med det.
Alltså, 86.
Ja, där är väl Maradona England, mer än liksom Maradona i finalen nästan. Eller Maradonas VM överhuvudtaget. Och 90 är det väl inte så mycket, inget ont om Andreas Brehme som slog in straffen, men där är det kanske Kamerun och liksom Roger Millas eller Skilacci kanske. Just det. Och 94 kanske det är Sverige. Och 98 är det kanske Kroatien, visst lite Frankrike, men Kroatiens skräll där.
Ronaldos kollaps
precis i finalen. Och 2002 är det kanske, vad hette han, den gamla domaren du skrev om?
Moreno
ja. Och som lite märkligt skickar ut både Italien och Spanien. Sydkoreas skräll, finalen var ju inte så kul. Ja, det känns som att det finns även om man tar senaste EM nu.
Jag tror... 2006 måste vi också ta Zidane skalle på Materazzi.
Ja, precis.
Det är också den som.
Ja, den är ju visst i finalen, men det är ju den mer än nästan straffavgörandet som man tänker på. Och senaste EM nu, jag tror ju liksom inte så många ens nu och i framtiden kommer prata om Portugals finalvinst, vad de gjorde där och då. Nej. Utan kanske, däremot kommer man kanske minna Island och till Wismon Wales.
Så. Tror du inte man kanske ändå minns just när Ronaldo lägger sig ner i tårar? Och det är de här, det var inte syrsor utan de här malarna som
malar.
Invaderar hans ansikte. Det är ändå rätt starka bilder som man kanske tar med sig.
Det håller jag med om, men då är det ju nästan heller inte, det är ju inte Eders avgörande då,
nej,
i alla fall.
Nej, det är ju inte.
Bara att det känns som att, och det kan vara kanske värt att tänka på när det sker i realtid, att man sådär, för då är det klart att man fokuserar på vinnaren sådär, men att om några år så är det liksom någonting som händer på vägen fram som ligger närmast.
Ja, och det är sant. Och sen så är det så kanske om man då tar klubblagsturneringar så är det ju, där minns man ju ofta finalerna.
Där är det skillnad.
Det är ofta kanske för att det är så himla långt skeende.
Ja, om man är lite i ett rus under ett mästerskap och mottaglig för saker som sker under den månaden. Där är det ju lätt att bara direkt tänka på en massa minnesvärda Champions League-finaler.
Vill du prata om Istanbul 2005 nu igen? Jag orkar inte.
Nej, då struntar vi i det. Nej, man får upp en massa. United 99 eller Barcelona 06, Ajax 95. De tänker jag på direkt, sådär, mer än mästerskapsfinalerna.
Ja, men det är intressant spaning att det är ofta de här lite alternativa händelserna från världsmästerskapen och Europamästerskapen som sätter sig i hjärnan.
Steve Bruce har fått nog. Anders, har du noterat detta?
Ja, jag såg detta. Du får gärna berätta.
Han tränar numera för Aston Villa som numera återfinns i Championship och inte i ligatoppen tillsammans med Pontus Jansson och de andra, utan de kämpar på den underhalvan. Han är ju tränare där och han höll en presskonferens i förra veckan. Det var väl deras vanliga presskonferens, antar jag, inför helgens match. Där han lite slog näven i bordet och sa att han har tröttnat på den dåliga disciplin som finns i hans lag och bland spelarna. Han hade tröttnat på den i allmänhet och på spelaren Ross McCormack i synnerhet.
Skotske anfallaren som väl bara så sent som för något år sedan gick dit för typ 12 miljoner pund, vilket var rätt mycket då för Aston Villa. Som,
ja visst, va? Absolut. Så det finns ju rimliga krav att ställa på honom. Jag gissar att han tjänar hyfsat med pengar också. Och Steve Bruce sa det att normalt så brukar man hålla sånt här internt. Då, men nu känner jag att jag måste markera.
Det blir anarki annars.
Ja, ja, precis. Och det är väl ett sätt för honom att få visa. Det kan ju vara lite sådär att kolla vad jag har och måste förhålla mig till. Det är inte så lätt för mig. Men vad som hade hänt då var att Ross McCormack inte hade kunnat komma till träningen eftersom hans elektriska grindar inte hade öppnats på hans estate då. They were too high to climb, sa Bruce då. Och det blev väl ett visst straff sen, tror jag, till McCormack, att han skickades ner till
U23-laget, tror jag.
U23-laget.
Ja. Ja. Han sa också till Bruce att han blev så jävla trött på det här för att det var ett upprepat mönster att just McCormack kommit sent och missat träningar och sådär. Varje gång som han gjort det så har liksom lagkamraterna, de börjat liksom fnissa lite grann så i omklädningsrummet. Aha. McCormack kan inte här idag heller och fnissa, och Bruce kommer in och bara, ni kan inte fnissa för en sån sak, det är rätt allvarlig sak, för att gör det här för lagmoralen, ni sitter och liksom skrattar åt en lagkamrat som skiter i er.
Blir det, kan man tänka att det blir lite bland lagkamraterna också så här, ska Ross komma upp med en förklaring idag?
Ja, ja, lite så är det ju.
Om man ska leka djävulens advokat här och försöka se det ur Ross McCormacks synvinkel, är det en usel förklaring eller kan man tänka sig att den är rimlig? Låt säga nu att han inte ljög om detta utan att hans grindar inte öppnades.
Ja, men det beror på vad det är för grindar. Det kan vara de här grindarna som är så otroligt spetsiga, du vet. Så ja, det är förenat med fara och bara klättra över dem när man spetsas där kanske. Ja. Och då finns det ju ändå någonstans. Kanske det är rimligt alltså.
Det är klart att något slags kryphål behöver det finnas.
Ja, man tycker ändå det. Alltså. Ja. Ja, i alla fall. Men om vi då är inne på det här med om ska säga, dålig disciplin, så kanske det kan vara en tröst för McCormack. Och om han lyssnar på Dave Axelrods, eller David Axelrods podcast.
Tror du att han gör det?
Nej, jag blev förvånad. Vad gör det?
Ja.
Vem är då David Axelrod, Johan?
Jag vet inte vad hans titel var, men jag säger i lite brist på annat, rådgivare åt Barack Obama.
Ja.
Strateg, var han kampanjchef kanske?
Ja, det var han också det han, sista 2012 då när han blev omvald. Men han var senior advisor till presidenten Obama. Han har en podcast som jag rekommenderar om man är politiskt intresserad som heter The Axe Files. Och där nyligen så var ingen mindre än den nu före detta presidenten Obama gäst. De är gamla vänner sedan 25 år tillbaka. Intressant intervju, och den har ju hyllats ganska mycket för att Obama har varit så öppen om saker och ting, och det handlar väl givetvis om att de kände varandra och han vågade och han kände att han skulle betala tillbaka till sin gode vän David Axelrod.
Inte så mycket kvar att förlora rent, han skulle inte ha så många dagar kvar.
Nej, denna spelades in tror jag precis strax efter nyår, så att det var bara 2-3 veckor bort.
Du sa dålig disciplin.
Dålig disciplin, precis. Och han pratar ju dels, det känns som att Axelrod, trots att de känner varandra väl, så ville han dyka ner i den kanske lite flummiga Obama i tonåren och i de unga vuxna åren, och försöka ta reda på när vände det, när bestämde du dig för att liksom kamma dig.
Men var han strulig?
Ja, det var han ju. Han, alltså strulig. Han var ju inte en duktig elev, men han rökte mycket braj, tog till och med kokain och erkänt många gånger, flummade runt, satt väldigt ofta liksom lite halvpacka på föreläsningar. Jo, det är sant. Och han berättar ju själv, liksom, han har en strulig uppväxt. Han har en pappa som lämnade honom när han var 2 år gammal. Ingen kontakt med honom i princip resten av livet. En mamma som gillade kanske, var kärleksfull men gillade att festa mycket, och som han säger i podcasten, hon var inte så strukturerad, hon var mer en äventyrslusten typ av kvinna som hela tiden letade efter spännande saker runt hörnet.
Just det, han var mycket hos sina morföräldrar.
Precis. Så då när Axelrod försöker sådär, som man själv känner igen att man gör som journalist, försöker ta reda på, men det måste finnas en sån här vändpunkt där liksom du känner att nu måste jag ta tag i mitt liv, när du var ner på botten och du
skärpa mig,
men Obama ger inget riktigt svar. Han säger, jag vet inte, det var många olika faktorer. Jag blev äldre med tiden. Och sen så säger han visserligen sådär att när han väl på college-tiden började intressera sig för politik och kanske för svarta amerikaners historia och lite om civil rights movement och sådär, så började han kanske tänka, han kände att det var någonting som började tändas inom honom. Och sen så dog hans pappa också när han var typ 21 år gammal. Och då insåg han också, fan, jag känner inte min pappa och ingen aning om varför han blev som han blev. Han hade ju också lite problem då med alkoholism och sådär, tror jag. Varför blev han som han blev? Har det någonting att göra med just svarta människor i USA och sådär? Så det, visst, det fanns flera olika saker, men det var ingen sån här definitiv sak.
Det blir inte så dramaturgiskt rent.
Nej, kanske. Exakt så. En annan historia då i den här podcasten som Obama berättar om, det är ju när, lite senare i livet då, när Obama visserligen har kammat sig och rätt framgångsrik, så där, han jobbar som attorney, eller åklagare, eller?
Ja, jag vet att han var jurist, åklagare kändes inte bekant.
Nej, men jurist var han. Ja, precis. Och han jobbade typ så i 13:e distriktet i Illinois som någon slags lite delstatspolitiker. Men han började känna sig lite trött på den här rätt cyniska, det var inte ärligt spel helt enkelt. Han började känna att jag tröttnar på det här politiska livet. Och plus då så väntade Michelle deras andra barn och de var rätt så panka och kände väl att nej, jag orkar inte riktigt med det här. Nu kanske jag ska satsa på min civila karriär istället. Men så har han en kompis som ringer till honom.
Lite hans, fast inte riktigt lika nere, men om han har ett Lincoln tunnelögonblick så var det där.
Som
kanske
Bruce hade, precis. Som vi pratade om i avsnittet som hette väl kanske Lincoln-tunneln, om man vill lyssna på det. Mm. Men så 2000 är han trött på sakernas tillstånd. Då har han en kompis som ringer honom och säger, ska du inte bara komma till LA i helgen? Det är liksom demokraternas stora konvent. Kom dit, alltså kommer du få lite ny energi. Du kommer säga att det inte bara är skit inom politiken och sådär. Men jag har inte råd. Ja, men du kan få låna pengar av mig till en flygbiljett. Så han bokar en flygbiljett.
Kan vi ha lite skoj också.
Som är med två mellanlandningar. Den billigaste flighten. Landar han på LAX, flygplatsen i LA. Ska hämta ut en hyrbil för att köra till konventet. Dra sitt kreditkort. Studsar tillbaka då. Inga pengar på kortet. Han får ringa kompisen som hjälper honom med pengarna. Kör till konventet. Glider in där. Hämtar ut sin lilla akkreditering. Och kliver in och inser att han har fått den sämsta typen av akkreditering som gör att han kommer inte in i själva liksom, den stora salen.
Kan man identifiera sig med som sportreporter?
Absolut.
Det ska ni veta, ni som eventuellt är nyfikna. Att,
och får som C8 står på det. Men fan, man vet, man får bara röra sig runt toaletterna.
Ja. Särskilt på mästerskap så hämtar man då ut en akkreditering, en bricka man har runt halsen. Och då är det fullt med siffror på dem, kanske 1-9. Och varje siffra anspelar på en viss zon man har tillträde till. Det kan till exempel vara pitch då, som är ju till exempel, vad ska vi säga, Anna Brolin kanske har, som står i en studio vid kanten. Och så kan det vara mixad zon och det kan vara pressläktare, presskonferens, ja, och backstage, VIP. Och man känner sig då som den, nästan som den smutsiga katten som har dragits in där. För då är det ofta stora kryss över alla siffror förutom en som det står kanske Media Tribune på.
Precis.
Så det vet vi något om, hur det känns att vara, att vara där men ändå inte riktigt få vara där.
Exakt så. Alltså det slutar med att han bara stryker runt i korridorerna och sådär. När någon öppnar en dörr så tittar han in så, oh, kan han säga någonting? Nej. Fortsätter där. Och sen på kvällen så säger hans polare då, som är ändå lite högre upp i graderna i politiska LA vid det här tillfället, att ja, fan, det är liksom lite fest här, vi kanske kan gå på någon härlig efterfest. Så, absolut, säger Obama, kul ändå, festa lite.
Han har lite fler siffror på sin akkreditering.
Exakt.
Han är kanske Olof Lund.
Just det. Och då släpps han inte ens in på efterfesterna, Obama. Och det är rätt intressant då, 4 år senare så får man ändå säga, så kommer kanske den här vändpunkten i Obama, då har han fått lite vind i sina segel. Och,
2004 då, 4 år innan han blir president.
Ja, och ingen mindre än Axelrod har övertalat honom att du har någonting i dig. Liksom. Att, och då ställer han det här lite klassiska keynote-speechet på, där han ställer upp för state senator och vinner den. Och sen så ställer han upp för att bli lite senare under den hösten. Då kommer han in i det stora senaten. Och där tar det ju fart då. Det här talet som han höll då en sommardag 2004. Det var ju det som gjorde att han över natt på något sätt gick från att vara liksom lite lokal känd politiker till att han blev rikskänd politiker som hade någonting som kanske inte ens Hillary Clinton skulle ha.
Nej, och fast även där är det ju, jag blev så glad när du berättade om den här, när de var i LA. Mm. För jag väntade hela tiden på att det skulle komma För det var lite motgångar där och hans kreditkort studsade och han hade inte tillträde till så många ställen, han fick inte ens komma in på efterfesten. Men så trodde jag hela tiden när du berättade att det skulle dyka upp någonting, att, men så till slut hittar han en bakdörr och sen går han in och får chansen att hålla ett tal och alla jublar och där vänder hans liv. Mm. Det var så skönt att det inte var så, för det brukar ju alltid vara det, att man letar efter de här väldigt tydliga brytpunkterna. Och så nämnde du då istället det här talet 2004, och visst, det kan man ju se som en slags vändpunkt, men du tassar ju förbi där väldigt snabbt att det hade börjat hända lite innan och Axelrod hade övertalat att ställa upp, han hade vunnit det här i Chicago. Så för honom så var det väl egentligen ett naturligt steg, en utväg. Det är väl mer att, att den här stora massan får upp ögonen för honom, att det är en vändpunkt på så sätt. Mm. Men det låter ju som att han inte riktigt ville spela med. Man kan tänka, om man sätter sig i Axelrods situation, han är väl vi där så att säga, han är intervjuaren, och då letar man naturligt efter de här punkterna som är väldigt tacksamma att bygga upp en historia på. Mm. Vi kan kalla det vändpunkter som du sa där. Mm. Det blir ju liksom snyggt och historien blir kanske lite skarpare av det, om det istället då, när, om du säger att Obama var lite brajflummig, om man hade haft ett sånt ögonblick att han var hög när han kom in på slutprovet och fick inte skriva det, och där och då bestämde han mig för att aldrig mer den här förmjukelsen, och sen den dagen, det skulle ju vara renare och på så sätt bättre historia, men det var förmodligen ärligare att han sa att ja, men jag mognade väl lite och tog små steg, och, men det finns ingen tydlig sådär. Det är möjligt att man hade strukit den. Inte, hade vi intervjuat Obama så tar man ju med allting. Liksom. Men om det hade varit David Löken Löfqvist som bara...
Absolut.
som hade haft liksom motsvarande, där det bara liksom puttra på, och till slut så slår han igenom i Mjällby. Jag vet inte riktigt hur vi hamnade här, men låt oss nu säga att det är Löken som vi har att jobba med. Mm. Då hade man kanske, om jag hade lämnat in den texten till dig, här är stora porträttet på Löken. Kanske med rubriken flera lager av Löken. Vem vet.
Ett ögatrott.
Så beskriver jag hans fotbollsutveckling i Skåne eller Blekinge eller vart han nu växte upp, och att han tar små, små steg och det bara puttrar på, och sen, ja, det är ett juniorlag, han är ganska bra, sen så får han med U21-lag, han är ganska bra, sen får han lite chans i A-lag, det går halvbra, sådär. Ja, det här kan vi inte ha med, hade du sagt. Liksom, det händer ju ingenting här, det bara puttrar på, det måste ju finnas något.
Så bygga upp till något.
Då hade, jag ju förmodligen letat i Lökens liv då, efter någon form av... Det hände ju någonting när jag drog in Löken här, det får du ge mig.
Ja, absolut.
Ja, då hade jag letat efter...
Parma då, när han signade för Parma, hade inte det varit...
Ja, precis, men det visar ju sig sen kanske bli hans Lincoln-tunnelögonblick istället, eftersom han aldrig ens knappt får bo i Parma.
Ja, just
det. Men där kanske reportaget hade slutat om det hade varit ett feel-good-reportage.
Precis.
Men även ett feel-good-reportage bygger ju på att man innan har haft lite motgångar, så att man kan njuta mer av när det väl blir härligt sen.
Mm. Det kommer ju alltid fram till i samma kategori, Tony Flygares missade straff, som är liksom nästan symbolen för det här, hur man kan bygga en hel story kring en liten, nästan efterkonstruerat ögonblick.
Ja, kanske i alla fall att det inte bara berodde på den.
Mm.
Den har ju vi kritiserat, men jag skulle säga att väldigt stor del av, jag vet inte om offside skulle kunna göras riktigt om man inte heller letade efter de här tydliga vändpunkterna, eller som kan med dramaturgiska grepp. Det ska man säga, nu låter det kanske som att journalister bara sitter och fiskar. Jag tror att det är väldigt mänskligt att man själv, när man berättar om sitt eget liv, gärna resonerar på det här sättet. Om man hör, inte vet jag, lyssna på Värvet eller lång intervju med någon, så märker man ju liksom att det blir mer tacksamt för intervjuaren om gästen har de här lite tydliga kapitlen i sitt liv.
Mm.
Att sådär, då var jag så, sen hände det och sen blev jag så.
Mm.
Det är ju liksom ganska behagligt att lyssna på, och det blir en bättre och renare story. Så jag tror även att intervjupersonen gärna liksom skapar den konstruktionen lite, och ibland kan det ju kanske vara så, men oftare är det kanske att det inte finns de här extremt tydliga, det kanske har funnits de här tydliga, men efter kanske ändå var lite knackigt, och sen händer det något annat som man nästan har glömt bort som påverkar det på något sätt.
Ja, vi ska inte sitta här och pissa på vår systertidning Filter, men de är
eller på Löken.
Eller på Löken. Men Filter är ju lite experta på att ha ett inledningsstycke som är att det är man eller kvinna som är besviken och de är frustrerade, och så övergår det till att de börjar tänka mörka tankar, och så står de vid en bro och funderar på om de ska hoppa.
Ja, för att dra ut sin spets.
Ja, och sen så bryter man det, och sen så drar man storyn, och sen kommer man tillbaka till den här bron på slutet, så anledningen att de inte hoppar var för att de ja, fick ordning på sitt liv eller någonting som hände, någon oväntad sak som hände i deras liv.
Ja, och det är verkligen inte bara filter. Jag såg en SVT-dokumentär om Kartellen, ja. Ett band du inte har lyssnat så mycket på.
Nej.
Men framförallt då med han Sebbe Stax.
Det vet jag mycket väl om det.
Ja, som var rappare där och sen väl nu har blivit...
Ska det spännande att höra vad du säger. Ingen aning vad han blivit. Vad har han blivit?
Han har blivit drogfri och frälst.
Okej.
Okay. Mm. Mm. Det är också en tydlig, det tydlig dramaturgisk.
Det får man säga. Ja. Ja.
Men han berättar då i den att han har varit väldigt deprimerad och så vid en dag så mådde han väl säkert särskilt dåligt och så stod han på en tunnelbaneperrong någonstans i södra Stockholm tror jag och bestämt sig för att hoppa. Och står han och väntar på att tåget ska komma. Lite så här fråga som jag hade för mig själv där var så här, perrongen är lite märkligt, där stannar ju tågen in. Det känns som att de går långsamt där, vilket gjorde att jag ifrågasatte lite historien att man skulle valt ett annat ställe. Men så ringer hans telefon precis när han ska hoppa. Han måste svara och sker någonting, typ så där, och tåget går förbi och tankarna far förbi och han bestämmer sig för att inte göra det. Den är ju supertydlig så, och väldigt tacksam. Ja. Det är han som berättar. Det är ju inte liksom att någon skriver det, utan det är han. Och det, så var det kanske.
Jag ska inte förringa någonting, men det låter lite väl klyschig.
Ja, det gör det. Mm. Men ibland kan ju också folk dra så till klyschig. Ja. Att det, liksom, det är väl så här man gör. Ja. Typ. Ja. Och jag ska verkligen inte ifrågasätta att det var så. Men det är väl ett exempel på när det blir så där supertydligt dramaturgiskt. Mm. Tacksamt för en dokumentär eller en text, om det finns ett sånt. För när vi skriver våra texter så har ju de alltid en redaktör. Om du är redaktör för mig, jag har då i kommande numret nu gjort en lång intervju eller ett porträtt på Özkan Melke Michel, Djurgårdens nya tränare. Om jag hade lämnat in en där det liksom bara lite halvt puttrar på, ibland så vinner han, ibland förlorar han, livet är okej. Det hade ju inte du, hade du säkert kliat dig i håret och sagt att det svänger inte riktigt här, det händer ju ingenting. Medan som man liksom kan vara tydlig med sådana här vissa brytpunkter, cliffhangers eller annat, så är det tacksamt för både läsare och redaktör. Mm. Och det är ju inte ett fel sätt att jobba på, men man kanske i alla fall kan ha med sig att, ja, att man inte faller för mycket offer för de här enkla sanningarna. Mm. Ännu tydligare är det ju i debattklimat, där säg att någon startar en debatt. Det är för lite idrott i skolan eller vad som helst. Man skriver en debattartikel, sen råkar det bli en lång pågående debatt. Någon svarar och säger det är inte alls det, därför att där måste man ju då väldigt tydligt som läsare och ännu mer om man ska lägga sig i debatten välja sida. Det är ju liksom svårt att sälja in en debattartikel med rubriken. Jag ser bra argument för båda sidor i varje frågan. Det är ingen som vill publicera den. Så där det finns ännu tydligare exempel där man liksom måste vara supertydlig. Men det kan ju bli lite vinkelsjuka av det också kanske.
Mm, absolut. Och då kanske man ska, och för att knyta ihop säcken här med Ross McCormack, så kanske man kan säga då att kanske är detta vändpunkten när Steve Bruce, han hör, sitter hemma innanför sina grindar och hör Steve Bruce på den här presskonferensen säger helvete.
Han hänger ut mig.
Han hänger ut mig. Vad har jag gjort med min fotbollskarriär? Jag sitter i mitt jävla mansion, tjänar 45 000 pund i veckan. Nu måste jag kamma mig.
Mm,
eller så är det Steve Bruce som sitter. Jag kommer hem efter presskonferensen. Vilken jävla dag jag har haft. Jävla Ross McCormack. Nu sliter jag som fotbollstränare.
Kan jag inte stå ut med det här längre?
Orkar inte mer.
Kan man också tänka sig Ross McCormack får vändpunkten fast det också är jävlar med. Från den här dagen lovar jag mig själv att hitta på bättre lögner.
Ja, det är ju nästan troligare.
Men också för att knyta ihop det till det politiska du ledde in det på, så har man ju sagt just med Trump, och några har velat göra en väldigt stor poäng av det, att jag vet inte vad sammanhanget var, det var någon form av lättsam middag, om det var någon slags press correspondence dinner eller liknande.
Ja, men, en välgörenhetsmiddag kanske.
Ja, så var det nog. Ja. Ganska stor publik och Trump sitter i publiken och just Obama talar från podiet och pratar om Trump. Det här är liksom, jag vet inte hur många år sedan det är, men det är långt före han kandiderade. Mm. Eller långt före, men det är före i alla fall. Och han är, vad ska vi säga, att det är en liten roast.
Ja, exakt så.
Fast ganska mild får man ju säga. Det är inte i ett komikeruniversum hade det varit en ganska blek roast. Så.
Jag tror han gör något lite roligare vad han Apprentice-medverkan. Och kanske någonting om hans hår också, eventuellt.
Ja, kanske. Mm. Och det går att se på bilderna att Trump inte riktigt gillar det här. Han kan ju inte ställa sig på att skrika, men man ser att han biter nog ihop där och känner sig förödmjukad. Och då har då många velat peka på, kanske var det där som han bestämde sig för att i den här förödmjukelsen, det här tänker jag inte ta, jag ska minsann visa dem, jag ska bli president. Mm. Ja, kanske spela den in, men det kanske också gör det lite väl enkelt för sig. Men det är en sån tacksam också, som man alltid far efter då.
Exakt.
Vad hände med löken?
Jag vet inte, vi får nästan ta ut det om honom i nästa vecka. Alltså.
Ja, vi kan ju fråga vår, som nu har slutat, praktikant under hösten Josip Ladan, som vi faktiskt fick följa med dig till Split, eftersom du var där och skrev om hans älskade Hajduk. Han är ju från samma trakter som Löken, och jag tror sitter på ganska många Löken-anekdoter. Men jag kan också tänka mig att vi nästa vecka har lite släppt intresset för Löken.
Jag tror det. Ja, vi släpper honom. Ja. Men Johan, när vi ändå är inne på vändpunkter, vi kanske ska nämna, vi har en liten blänka här i kommande nummer då, som kommer ut nästa vecka till prenumeranter, som vi kommer att prata mer om nästa vecka, tror jag. Men som är värd att ta upp redan nu, för den hänger ihop lite grann med det som vi sitter och pratar om nu. Och kanske efterkonstruerade vändpunkter i någons liv. Och detta är ju rätt stort för den polska åklagaren Marek Kopacz.
Ja, ska vi säga att det är bra att du tar upp den, för det är ju en super, du sa blänkare, den är, ja, det är ju inte att överdriva. En superliten grej i vårt kommande nummer i bakre delen av tidningen, som då har tema frisparkar. Och så är det några exempel på frisparkar som fick, vad ska vi säga, oanade konsekvenser.
Ja, exakt så.
Och den polska åklagaren hette, vad hette han sa du?
Han hette Marek Kopacz. Och han satt ju hemma i sin lägenhet sommaren 1998 och tittade på England-Argentina.
I VM.
I VM. Och samtidigt så ska, han var ju en åklagare då, så att i samma veva den sommaren så höll han på att utreda ett ökänt kriminellt gäng i Polen. Så det var lite förenat med lite faror och sådär. Och så ser han att England tar ledningen 2-1. Owen Shearer gör mål, va?
Ja, det är Owens legendariska solomål.
Mm, exakt så. Och så precis innan halvtid så gör ju Zanetti den här, ska man säga, Brolin-inspirerade frisparken.
Ja, absolut. Ja. Det påminner väldigt mycket om 94-varianten. Skillnaden är väl att om vi ska vara fotbollsnördiga, att Brolin löper med bollen och sen dunkar upp den i taket, medan att Zanetti stannar bollen och krutar in den bakom Simon.
Om denna, just denna frisbacksvariant har vi också nördat ner oss.
94-varianten. Ja, vem som bör, folk som har velat ta åt sig äran för 94-varianten.
Ja, rolig. Ja, den är rolig. Det ska vi inte avslöja nu. Men så ser han den här frisparken, och strax innan det så hade han ju tänkt att göra precis som han brukar göra. Dra ut med sin hund bort förbi kontoret ibland och rasta den klockan 10 på kvällen. Men det här målet gör att han känner att jag måste sitta kvar i soffan och se på den här matchen.
Ja, precis. Klockan 10, han var punktlig då, den här åklagaren, så gick han ut med sin hund varje kväll. Och han tog den här vevan förbi kontoret och förbi parkeringen där hans bil stod. Mm. Och Zanettis mål är det kanske som ett tungan på vågen, men det var väl också på ett sätt nästan VMs match. Mm. Det, framförallt den första halvleken är ju galen då, alla målen faller då, och är man det minsta fotbollsintresserad så kan man ju leva in sig i Kopacz att det var svårt att slita sig från tv-soffan. Mm. Den leder ju sen till förlängning och straffar, och det är då Beckham, Simeone och sådär.
Precis.
Ja, och vad händer sen?
Nej, men det gör ju så då att han
kommer inte ut vid 10 som vanligt,
utan han kommer ut betydligt senare, och prick klockan 10 så smäller en bomb i hans bil. Och den, ja, det är ju bara ett minne blott, den här bilen. Och det var ju då tänkt att han skulle sitta eller vara i närheten av den här bilen och sprängas då i 1000 bitar. Så han räddas ju på grund av Zanettis frisback, om man ska dra det långt då.
Ja.
Och det slutar väl med att den här polska åklagaren Marek Kopacz skrev ett tackbrev till Zanetti och tackade honom för målet och för att han hade räddat hans liv.
Om vi ska granska den här trovärdigheten i den, så den är ganska bra uppbyggd. Det är ju då, det hade varit, det som talar för är just det där med att att han inte kunde slita sig. Mm. Jag tror matchen hade avspark klockan 9 då. Mm. Och vad ska jag säga, klockan är kanske 21:47 när domaren blåser för halvtid. Och det kan man ju leva sig in i. Det som får mig att tvivla lite är väl att någon måste ju också ha, vem läckte, undrar man också. Han skrev ett brev till Zanetti. Zanetti framstår ju inte, vi har ju talat många gånger om honom, som hur mycket vi gillar honom och den här orala gentlemannen. Han slår mig inte som personen som bara by the way nämner detta i en intervju. Jag ska aldrig säga aldrig, men jag tvivlar på detta. Så skulle åklagaren själv ha berättat och gjort ett stort nummer av det här. Vilket också känns lite konstigt om man nu levde kanske med en hotbild, att dra den uppmärksamheten till sig. Eller så var det utredarna med bilen som, men det återstår ju några frågor, så mycket kan vi säga. Men en väldigt bra story.
Den är ändå tydlig.
Ja, den är tydlig.
Tydlig narrativ.
Ja.
Men, och det är ju en match som givetvis inte Kopacz kommer att glömma. Man kan ju säga att det finns ju rätt många...
Hans livsmatch är väl en bra rubrik där?
Ja, precis. Och det kom ut en bok som var rätt härlig för säkert en 10 år sedan. Match of My Life tror jag den hette faktiskt. Där det var just allt från Jamie Carragher som pratade om Istanbul 2005 till tror jag, Jesper Blomqvist pratade om, var en av dem som fick prata om matchen 99 där hans United vände mot Bayern München.
Där är ju också Lennart Johansson spelar en liten roll.
Ja.
Han glömmer inte heller
det. Nej, och det berättade han faktiskt för mig när jag gjorde intervju med honom för många år sedan, att han var ju då UEFA-basen och skulle dela ut bucklan och satt och så då, det blev Bayern München.
Camp Nou.
Satt, tror jag, bredvid Beckenbauer som var i trasorna, så glad han var. Glad som spelarman. Och så skulle då Lennart Johansson precis på slutet, typ 87 minuten, ta hissen ner. Jättehögt upp säkert, Camp Nou, rakt ner. Och så kommer han ner och så börjar snacka med någon slags funktionär. Och så här, sen kommer han ut och så här, säger han, oj, här har det hänt grejer. Han tror inte det var sant. Och då kommer jag att han sa det till mig. Det var första gången jag började känna mig riktigt gammal. Jag. Har jag tappat det nu?
Ja. Det som hände då när han stod i hissen och eventuellt pratade med den här funktionären var då att Sheringham och Solskjaer han gör vars mål.
Precis.
Ja, så han glömmer inte den heller.
Nej.
Jag minns en från Anrells första floskelbok som han gav ut, att Erik Hamrén under sin som AIK-are pratade om en match som han alltid kommer glömma ihåg. Den matchen kommer jag alltid glömma ihåg.
Ja, det alltså, känns lite typiskt.
Han var lite jagad redan då.
Ja.
Matcher man ibland kan ju också vara, känns lite trist att prata om matcher vi aldrig glömmer, för då kommer man nog in på alldeles för givna matcher. Ibland kan det också vara att man minns väldigt tydligt matcher man missat.
Mm.
Så, jag minns att vår kollega Henrik Justén skrev ett blogginlägg om hur han hade ångrat så mycket i efterhand att han valde att gå och se Pretty Woman istället för England-Kamerun VM 90. Och sånt kan man identifieras med, matcher man helt enkelt offrade för någonting annat, och det kan vara konserter eller något sånt där också. Vi har ju en vignett i vår tidning som heter Ögonblicket, som utgår från en bild från förr, ibland några år sedan, ibland riktigt länge sedan. Och så är det då en person som ska berätta som var med då. Ibland, ofta är det någon match. Och då är det ju ofta, ibland får den idén stekas för att personen i fråga minns för lite.
Mm.
Och ibland får man hjälpa den på traven väldigt mycket. Att man kanske ger laguppställningen och målen för då och så här, ja just det, då kan man komma ihåg. Mm. Sådär. Men det kan ju ofta vara kämpigt. Och så kan det ju även vara i vissa artiklar. Sådär, att folk kämpar med minnet, och minnet är också bedrägligt. Men det vore ju rolig vignett då. Och så, matcher jag har glömt.
Vad ska de prata om det?
Ja, de bara famlar. 2000 tecken och bara liksom försöker desperat komma ihåg den där gamla matchen jag var med.
Mycket så punkt, punkt, punkt. Oh, vad var det nu?
Ja.
Var vi i Berlin?
Ja, precis. Man skriver ut allt det också. Det här liksom går vilse i tankebanan.
Nej, fan, vi var i Amsterdam. Eller? Madrid.
Ja, nu måste jag tänka. Och så slutar det. Så måste det ha varit. Ingen punch riktigt. Så absolut ingen vändpunkt. Nej, för det slängs ju ofta med att det glömmer jag aldrig. Mm. Det är ofta i fotbollskretsar. Mm. Du brukar väl vara lite allergisk mot just den termen.
Ja, det är ju lite så. Det är klart att blir man på med någon, ofta så som du säger, så är det ju ändå så när vi påminner Johnny Ekström om någon gammal match, så kanske han inte minns den direkt, men sen så här, men det var ju ändå så, du gjorde ju två mål där. Och
kom där är ytterligare ett lager, för där finns det nästan i personan Johnny Ekström, ja, att det gärna ska vara lite, jaha.
Visserligen, det var ett exempel med honom, men ofta så kommer de ihåg det och man påminner om det. Är inte så ofta som att du minns de största ögonblicken, att du går runt och tänker på de sakerna hela tiden. Men det är klart att man kan gräva fram det om man blir påminn om det, om man får lite hjälp på traven. Mm. Eller om det är ett sammanhang där man...
Eller ger sig själv hjälp på traven som Ollie med Nacka.
Ja.
men jag tänkte på det när du sa där, var det Game of My Life eller vad du kallar det?
Ja, ja.
Att det var ingen slump då kanske att Carragher pratade om Istanbul 2005. Men det är liksom de här extraordinära matcherna där man kanske själv eller ens lag har gjort något otroligt, bör ju ofta sitta kvar.
Mm.
Därför har jag ett lite roligt exempel på tvärtom. Med, det var en gammal baseballlegend som hette Doc Ellis. Han var då, har du talat om honom?
Nej.
Nej. Doc Ellis hette han. Han var pitcher då, eller kastare. Och det här var på, tror jag, glada 70-talet, tidigt 70-tal, och han tog en del droger.
Mm.
Men han hade en kanonmatch när han gjorde en så kallad, nu är jag lite ute på djupt vatten eftersom jag inte är så bra på baseball, men han kallas för en no-hitter.
Mm.
Där pitchen är så otroligt skicklig så att motståndarlaget inte lyckas få till en enda träff.
Aj, aj, aj.
Med slagträt helt enkelt. Det är ju en otrolig bedrift såklart, och det händer inte så ofta. Men Doc Ellis lyckades med detta. Och det roliga med den är att han minns nästan ingenting av den. Och hans förklaring till det är att han var så pass borta på LSD. Han spelade, tror jag, för Pittsburgh och de flög till Kalifornien och skulle möta San Diego. De flög dit
på soliga Kalifornien.
Ja, precis, rätt tid också, om de var 70 eller något sånt där. De spelade San Diego, de åkte dit på torsdagen, matchen skulle vara på fredagen. Han hookar upp med en kompis i Los Angeles och behöver knarka med honom lite och glömmer bort vid lunchtid på fredagen, alltså samma dag som han ska spela matchen senare, så tar han lite LSD. Jag trodde fortfarande att det var torsdag, sa han. Innan någon säger åt honom att fan, du ska ju till San Diego. Han tar ett flyg och kastas mer eller mindre in i matchen och gör den här otroliga matchen. Men har i efterhand då haft ganska svårt. Han minns inte så mycket, och det han minns är ganska konstiga fragment. Mm. Han berättade i en intervju bara lite de få minnesbilder han hade, och så sa han så här: "The ball was small sometimes. The ball was large sometimes. Sometimes I saw the catcher, sometimes I didn't. Sometimes I tried to stare the hitter down and throw while I was looking at him. I started having a crazy idea in the fourth inning that Richard Nixon was the home plate umpire. And once I thought I was pitching a baseball to Jimi Hendrix, who to me was holding a guitar and swinging it over the plate." Det är ju också, men där kan man också ifrågasätta, det är ju väldigt tydlig och bra historia, att om man ska förklara en otrolig framgång man har haft som idrottsman, så ska det ju gärna vara, man ska minnas allt. Det här är ju kul då, för att han minns så lite av själva händelserna. Bara att han,
men allt slit bakom alla år som han lagt ner, ja, det hade ju varit det rimliga liksom, att här får han sin belöning.
Precis, men han är också tacksam, dels för att han är så skruvad förstås. Det är liksom svårt att tänka sig, nej, jag ska inte dra in löken igen. Men att han liksom drar in, liksom att han nästan får de här hallucinationerna och sådär. Men man kan också ifrågasätta just om det var till exempel journalister som reste med laget och som har ifrågasatt den här historien ganska mycket, och att han kanske har skarvat en del. Och att i efterhand har blivit kul för honom att säga på det här sättet. Men han hävdar, och även lagkompisar säger, att det här låter precis som Dock på den gamla goda tiden. Men det var i alla fall en match som han inte riktigt mindes, men som ändå var hans livsmatch då. Nu när vi väl närmar oss slutet på veckans avsnitt, så känns det skönt, för jag hade för första gången på länge nästan lite prestationsångest inför att skulle sätta oss här. Det brukar nästan bara vara förenat med nöje, men jag kände att vi, nu verkar det som att lyssnarna gillade förra veckans avsnitt också, men framförallt så du och jag sa till varandra att man, vad kul vi hade när vi spelade in det här, och det kändes som att det är precis så här man vill att man vill känna varje tisdag då när vi går in i det här rummet och spelar in, att det var en bra mix på ämnen och det kändes ledigt. Och vi sa väl så här, gillar man inte det här avsnittet så ska man nog inte lyssna på vår podcast, lite väl hybrisaktigt. Men att du och jag hade väldigt roligt när vi gjorde det. Och sen har det tagits emot väl och folk gillar det, vilket ju då skapar en naturlig press att hur ska man då följa upp det här? Och det är ju lätt att applicera på idrottsvärlden. Där handlar det ju kanske ofta om succéer eller titlar eller så. Känns som att till exempel att det kanske var en av, ska vi säga, Fergusons stora styrkor som ledare, att han var väldigt onostalgisk och aldrig blev mätt och liksom gick vidare efter en titel, nästan kräktes upp den för att göra mer plats i magen, och också kunde förmedla det till sina spelare, att han liksom inte njöt sådär. Då brukar jag påminna mig själv om att försöka använda ett idrottsperspektiv, för det finns ju många idrottare, kanske Ferguson, kanske Björn Borg har varit ett bra exempel på sådana, som säger att man ska inte gräva ner sig efter förluster, och man ska heller inte ryckas med för mycket av framgångar, om man nu köper det faktum att vi hade en framgång förra veckan här. för då så dels kan man tappa koncentrationen, men man kan också, det kan spöka mentalt för en, för att då kan fallet bli högre och sådär. Och jag brukar faktiskt tänka så lite i livet med, och till min sambos inte helt överväldigande förtjusning så brukar jag ta upp Micke Stare i sammanhanget. Jag inte om du minns det, men jag hade ju gjorde ett samtal med honom som handlade om att förlora, tror jag. För att han vill tala gärna om sig själv som en vinnare och sådär. Så då tyckte jag det var intressant att vända på det. Tvärtom hur han då handskas när det faktiskt inte blir som han vill. Men då pratade han mycket om, han kallade det för en känslomässig hiss som man kan välja att gå in i efter varje match är spelad. Och att det är väldigt lätt att gå in i den där hissen i början av sitt tränarliv. ibland går den till källaren då om det har gått åt helvete, eller så går den upp till himlen om det har gått kanon. Att man måste hålla sig själv från att trycka på knappen och inte gå in i den hissen. Och det brukar jag säga då till min sambo när kanske gäller vår dotter till exempel, att jag inte rycks med för mycket när hon har toppar och dalar. Det kan vara veckor som är väldigt harmoniska och härliga, och så kan det vara perioder med extremt mycket trots och utbrott och sådär. Och dels så tycker hon att det är lite skevt att jag måste dra in mycket stare i vårt förhållande. men jag brukar då hänvisa till att, för hon kanske tycker det är tråkigt då, att fan, njut nu lite av att det är härligt nu och inte gå som någon slags app. Man vet aldrig vad som händer nästa timme. Då kan allting vända här. Medan jag då säger att du går med mer i hennes berg- och dalbana, och då riskerar du att bli mer knäckt när hon har sina dalar då istället. Det låter ju väldigt präktigt nu när jag säger det, och jag säger inte att jag har rätt, men jag brukar faktiskt tänka på honom lite ibland.
Ja, jag hör precis vad du säger. Av oss två så jag var ju kanske känd här på hela kontoret för att vara en pessimist ute i fingertopparna. Och jag fick erfara detta själv då när jag skulle flyga till Berlin. Jag var på Landvetter flygplats, och en halvtimme innan flighten skulle gå så får jag reda på att flighten är cancelled då, inställd. Och då blev det ju mörkt för mig. Jag ringer, sätter mig i en bar och ringer min fru och säger att nu är det kört. Det kommer inte bli någon Berlinresa för mig, som han har sett fram emot då i flera veckor. Jag åker dit med sin närmsta kompis och har det trevligt. Och jag sitter där och känner att, och min fru säger, men det kommer säkert, du får väl en ny flight senare i eftermiddag. Så här, det är några timmar för senare. Så.
Ja, rimligt sagt av din fru.
Ja, alltså, det är det ju egentligen. Och det är kanske därför jag ringer henne. För att jag vill höra någonting annat än mitt... Ja, det är ju bara dystopi alltså. Det är ju bara,
i ditt huvud,
ja, det är bara att det kommer aldrig gå. Så jag får åka hem igen, blir ingen Berlin, alla pengarna är bortkastade, den här weekenden som jag sett fram emot, det är kört liksom. Men i det här så blev jag ändå lite uppmuntrad, eftersom vi har ett samtal, en sån här ensidigt intervju i kommande nummer med Daniel Ekvall, som ju är landslagets Jan Anderssons fotbollspsykologiska rådgivare, som han tog med sig från IFK Norrköping.
Ja, jag vet inte om han fortfarande kanske jobbar med Norrköping också.
Ja, precis. Där vi har gjort ett samtal med honom som handlar om negativt tänkande. Att man ska omfamna det negativa tänkandet mycket mer. Och han säger så här att pessimister klarar sig bäst, det är ren evolutionspsykologi.
Det är skönt för dig när du läste det.
Den som tvivlar överlever. Och det var, tänkte jag på när jag satt där med min Guinness som jag hade köpt för typ 98 spänn på O'Leary's på Landvetter.
Det finns någonting i det också.
Och satt där och tänkte, nej, detta är inte bra alltså. Det kommer inte bli bra heller. Men då tänkte jag är helt rätt ute. Det finns många här som går runt på flygplatsen och tänker att jag kommer komma med nästa flight, den som går 14.50. Och så får jag på att nej, ni fick inte plats på den heller. Då blir de ju riktigt sänkta, kanske. Eller så tänker de bara, nej, då tar jag nästa flight. Så här, happy go lucky, ingenting kan sänka dem. Men han pratade, det är intressant för att han pratade om det här. Och så tar han ett exempel från stenåldern. Daniel Ekvall i intervjun. Så här, ja, ska jag äta de här bären som jag aldrig har sett för att nej, jag tror att jag avstår. Och det kanske var bra då, för att de kanske var giftiga.
Eller så var det blåbär.
Ja, precis. Man kan vända på det. Men han tar ju ett exempel på... Om du var inne på det här med att vi gjorde ett bra avsnitt förra veckan i podden, kanske svårt att leva upp till det, så tar han som ett exempel kanske Totte Nyman då i Norrköping då, som han hade. Att om han hör att Totte Nyman säger att mitt mål i år är att göra 30 mål, då hade Ekvall gått in och rättat honom och sagt att det ska du kanske inte fokusera på. Du kan fokusera på nästa touch, nästa avslut. Bara håll det kort hela tiden. För tänker du att du gör 30 mål och så halvvägs in på säsongen så har du gjort 5 mål. Då är det negativt. Då hamnar du i, eller ska man säga, det positiva tänkandet blir en negativ sak. Och han går ju kors på tvärs mot vår favorit Mia Törnblom.
Ja, det intressanta är väl just att han verkar inom elitidrotten. För där bygger ju så väldigt mycket på att... Jag ska säga, du kan mer än du tror sikta mot stjärnorna och hamna i trätopparna. Det vill säga, siktar du på 30 mål, Todde, så kanske du gör 17. Och liksom, var inte rädd och liksom, du klarar det här. Pepp, så hela tiden. Han verkar ha inställningen att han nästan ska bejaka folks nervositet till exempel. Att man inte ska säga, det här är ingenting att vara nervös för. Så ska de berätta om hur de känner istället. Och att man ska ta det på allvar och bära med sig sådär.
Precis, och han pratar också lite grann om, han nämner Daniel Sjölund och Andreas Johansson en gång då från Norrköpingstiden, som han säger att efter en slutsignal så märks det aldrig på dem om laget har vunnit eller förlorat. De är så fokuserade på själva utförandet, på prestationen som de har varit med om. Och det tycker han då är kanon liksom, för att det gör att man inte liksom man går inte in i den här hissen, stadens hiss, om man tänker så.
Just det.
Och det tycker han, det är en vinnarskalle när man inte gör det. Så att på ett sätt så är väl Stare rätt ute då kanske.
Ja, kanske i alla fall vad gäller den aspekten. Jag tror att skidesset Johan Olsson jobbar rätt mycket på det här sättet. Nu minns jag inte exakt vad han sa i sitt sommarprat, men han var inne på lite grann av det här tänkandet. Och han var ju länge någon man skrattade åt lite inför turneringar för att han alltid skulle låta just pessimistisk inför lopp och sådär. Att hur känns det Johan? Nej! Nej, och det tog folket, folk trodde då naturligt att det här är ett sätt att ta ner förväntningarna och liksom bäsa sig själv. Så. Men att han hade nog en större tanke med det, och han pratade om just det i sommarprogrammet som man kan lyssna på om man vill på Sveriges Radio, att det var en uttalad strategi hur han liksom inte satte upp de här resultatmålen som han hade gjort innan och hade med det här Ekvall-tänket. Gissar att Daniel Ekvall följer Johan Olsson och gillar honom. Mm. För de kändes ganska lika i sitt förhållande till idrotten då.
Ja, precis. Och jag vet inte om jag har sagt det till dig, men jag var ju till och med inne och fingrade på att söka. Det var i höstas som Psykologiska institutet här i Göteborg drog igång en kurs som var just negativt tänkande. Fördelarna med negativt tänkande.
Det finns en sån kurs?
Ja, jag var sugen till och med att söka in på den. Det tilltalar mest otroligt mycket. Äntligen kan jag omfamna det här som jag har fått så mycket kritik under åren för.
Du var positivt inställd till den negativa kursen.
Exakt så.
Ja.
Ja, med det sagt så kanske vi ska runda av nu, eller?
Ja, och jag vet inte vad lyssnarna säger, men det var kul idag också, Anders.
Inte lika kul som förra veckan.
Nästan.
Ja. Ja, vi ska säga då, en gång så har vi gjort det här samarbetet tillsammans med C-More, och det är nu redan, alltså man kan se 100 matcher från försäsongen och Svenska Cupen på C-More, och idag så är det Djurgården-Vasalund, sändningen börjar 17.40, och till helgen så är det Syrianska AIK, IFK Göteborg, Sarpsborg, Malmö FF, Helsingör. Helsingör, en gammal fin stad som man har varit mycket i.
Ja, oerhört irrelevant information att Offsides korreläsare Georgi Sarkovic har Helsingör som favoritstad.
Just det. Och BP Hammarby. Och man kan då ta ett exklusivt erbjudande här om man lyssnar på Offsides podcast. Istället för 399 kronor för månaden så kan man få halva priset första månaden, 199 kronor alltså. Och det är utan bindningstid. Man går in på cmore.se/offside för att ta del av erbjudandet.
Så är det, och då ska jag påminna om vår mailadress som är podcast@offside.org som ni är mer än välkomna att höra av er till, eller söka upp oss på andra sätt, på Twitter till exempel. Och vi tackar så mycket för att ni återigen ville lyssna på oss, och låt mig avsluta med något slags hemmasnickrat ordspråk som var just apropå det här med sikta mot stjärnorna och hamna i trädtopparna. Något som Daniel Ekvall kanske inte riktigt gillade. En som inte gillade heller var rapparen Big Fred, som berättar i en väldigt underhållande bok, Mikrofonkåt, om hur han var skoltrött och inte så, han var egentligen rätt intelligent, men han var slarvig och gjorde inte läxorna och sådär. Och det var en lärare som hela tiden tjatade på honom att sikta mot stjärnorna och hamna i trädtopparna. Och han förstod aldrig vitsen med det där, för trädtopparna, vad var det för skit? Så då hade var hans svar på det alltid att sikta mot stjärnorna och hamna i stjärnorna, subba, annars kan man lika gärna skita i det.